God morgon här i Centrumkyrkan. Jättekul att se er idag. Frans Kempet och jag jobbar här som pastor. Och idag ska vi ha en dag till undervisning. Vi ska ha nattvard. Och vi ska ha lite roligheter också, tänkte jag. På predikan kommer jag prata om drömmar. Så jag tänkte vi ska köra en liten hälsa på varandra. Och sen ska jag säga någonting du drömmer om. Alltså man kan ju drömma om glass, man kan drömma om vad som helst. Eller en resa till Turkiet. Eller ja, men vänner till någon som sitter bredvid. Om du inte känner den så hälsa bara. Så fråga, vad drömmer du om? Gott, gott. Ni får fortsätta prata om på fikat här också. Vad man drömmer om. Vi ska börja med att sjunga en sång som Nils Flink kommer att spela här uppe. Lite orgelmusik idag. Och efter det ska vi ha en liten info och någon liten aktivitet innan söndagsskolan ska gå också. Vi kör. Texten kommer att komma på skärmen, tror jag. Vi ska fortsätta idag på en liten serie. Vi hade en möte förra söndagen där vi pratade lite grann om Josefs liv och speciellt också hur det var innan han åkte iväg till slaveriet i Egypten. Och vi ska ta nästa bild direkt här. Och vi ska prata lite om drömmar. Josef är någon person som är känd också för sina drömmar. Och vi ska kolla lite grann vad han drömde om. Men om man bara tar ordet drömmar så kan det ju betyda väldigt mycket. Det kan vara de här fysiska sakerna man gör när man sover. Eller inte sover, eller jag vet inte vad det är. Men man kan drömma olika saker. Ibland kommer man ihåg sina drömmar. Ibland inte. Men det är också en önskan. Någonting man bär inför framtiden. Jag längtar efter det här. Jag längtar nu det här kalla oktober, november att åka utomlands till värmen. Det kan vara olika sådana saker, olika längtan. Och när man pratar om Josefs drömmar så har det en till betydelse. Att det var ett sätt som Gud talade genom. Gud använde drömmar för att förmedla ett budskap till honom om framtiden. Så vi ska se lite grann på det. Vi ska kolla lite grann, läsa lite grann från Första Mosebok 37 och från vers 6 till 11. Jag har precis fått nya glasögon så man är lite fram och tillbaka. Man ser inte exakt klart här. De är inte vant än. Så om jag ser att jag svänger fram och tillbaka för att se på fokus så är det ingen fara. Jag mår bra. I alla fall, här står det. Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Och efter det hatade honom ännu mer. Tänk, om du skulle berätta en dröm du var med om och så börjar dina syskon hata dig. Det vore tråkigt. Han sa till dem så här. Hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åken. Då reste sig min kärv upp och blev stående. Och era kärvar ställdes runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och det hatade de ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Sen fick han en annan dröm som han berättade om för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sade, vad är det för dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden inför dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det till minnet. Här hade han 2 drömmar. De är välkända drömmar. Det är någonting vi pratar om på söndagsskolan. Att han drömde det här. Och vad man kan se är att när han berättade sina drömmar så tog hans syskon och föräldrar det allvarligt. För som sagt, drömmar var ett sätt som Gud kunde kommunicera. Och om man kollar bara på Jakobs liv tidigare, så hade Gud genom drömmar kommunicerat för honom hur det skulle gå. Hade gett också löften till honom genom drömmar. Så det var ett sätt som men de var vana med och hade säkert hört Jakob berätta. Jag hade en dröm från Gud i natt. Och hur det var så. Och vi kan ta sista stället, står här att hans far lade det på minnet. Jag tycker det är ganska mänskligt över det här. Att vi vet att det fanns att Gud kunde tala om drömmar. Men Josef var bara 17 år gammal. Så Jakob kanske tog det till minnen och sa så här, men kanske ligger något verkligt i det. Kanske inte den här fantasin, han har bara kommit på någonting. Kanske är det så att Gud faktiskt talar genom honom. Vår son, för nu i veckan hade han kommit på vad som skulle hända när han blir stor. Då ska han flytta till Australien och gifta sig. Med min syster var det. Men det är ju så här att han kom på, men han har sagt det flera gånger, jag ska åka till Australien och gifta sig. Och det är en sak som man tänker, ja men det är ett barn som säger det. Sen kan det ju finnas sanning i det. Min syster bor i Australien, så det är säkert därför han kopplar med det där. Man vet ju aldrig, kan det vara att Gud har talat till vår son på något sätt? Genom drömmen, genom något sånt där. Och när våra barn kommer till oss och berättar sådana saker, så kanske det finns en gnutta sanning i det. Att Gud kanske förbereder honom på någonting. Gud kan ju tala till oss alla. Han kan tala till våra barn. Han kan berätta saker, han kan visa saker för dem. Låt oss ta allvarligt på det. Gud kan faktiskt visa det för dem. Men i alla fall, man tolkade drömmar och la betydelse i dem. Och de tolkar det här som att, ja, men, att Josef kommer faktiskt att bli större än oss. Och de kunde inte förstå det. Samtidigt fanns det också en liten sanningsbit i det här. Varför hans bröder reagerade så våldsamt. För Josef var ju favoriten hos Jakob. Jakob hade visat det ganska tydligt att ja, men Josef är min favoritson. Och har gett honom de här fina kläderna, visat men jag tycker om dig. Han satte honom lite högre upp. Så det var inte helt omöjligt att Jakob hade kanske bestämt att Josef skulle bli min efterträdare. Den som får den här välsignelsen från mig. Visar att ja, men jag välsignar dig som och du kommer att leda min klan efter det här, efter jag dör. Så därför fanns det avundsjuka också. Det var någonting som grodde och låg och grodde på det här. Att, ja, men, han såg en vision att han kommer bli det och kanske kommer att bli det så i verkligheten. Vi kan ta här. Frågan är, talar Gud genom drömmar idag? Det är ju någonting som skedde på Gamla testamentets tid. Är det någonting som sker också i Nya testamentets tid? Den heliga ande finns med oss. Det finns en fin profetia i Joel 2:28. Det är löftet som pratar om den heliga ande som Petrus också talar om i Apostlagärningarna 2. Så här. Och det ska ske dräftet att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Det var som ett löfte att den heliga ande kom. Och han kommer att använda både gammal och ung genom den heliga ande. Och i Nya testamentet kan man se att Peter hade drömmar och visioner. Visioner brukar man prata om med någon slags dröm när man är lite halvvaken. Och även Paulus hade visioner och drömmar där Gud visade honom hur han skulle gå tillväga genom en dröm. En av mina starkaste upplevelser när jag var ung vuxen, när jag var kanske 18-19 år. Jag måste vara tidigare, ja, där är King i alla fall. Så hade jag varit på en sommarmissionsresa från Restenäs på östkusten, Ljungskile, hade åkt till Berlin, hade lite mission där. Jag hade mött olika där. Och när jag kom hem senare under efter den missionsresan på sommaren, så hade jag en dröm. Och jag drömde att jag gav en mjukkaka. Det här är lite norrländska. Vet du vad mjukkaka är för någonting? Det är slags bröd. Vi kallar det mjukkaka. Mjukkakan på norrländska. Så här. Men en hönekaka kan man säga. Norrländsk hönekaka. Jag drömde i alla fall att jag gav en sån till en av de personer jag träffade på den här missionsresan. Och jag glömde bort det. Senare under hösten eller våren, jag kommer inte ihåg, så var det så att den personen åkte till Umeå. Han var på någon slags någon samling. Och jag bestämde mig att jag ska åka dit och träffa honom. Då var jag 19 år kanske. Och så åkte jag dit. Och när jag skulle åka dit så skickade mamma med mig en mjukkaka. Att det var också hjortronsylt tror jag. För att vi skulle ge till dem då. Och så kom jag dit och sen gav jag det här. Och sen efteråt påminner Gud mig. Men jag visade faktiskt här innan. Och jag fick en sån uppmuntran. Att jag kunde säga att men Gud hade omsorg om mig. Så det är ju så att för mig vet jag att Gud kan tala genom drömmar. Det är inte det vanligaste sättet. Han har inte gjort det många gånger efter det. Men Gud kan tala genom drömmar. Så vi bör tala mer också. Att Gud kan faktiskt genom det du drömmer. Också kanske längtan du bär på. Kan Gud ha lagt någonting i dig som det här är någonting som han vill att du ska göra eller vara med om. Nu är det så att om Gud talar på olika sätt ska alltid tolkas inom Bibeln. Det bör ha en grund. Om du har en dröm, en mardröm, någonting helt konstigt, så kan du säga men det här är faktiskt inte från Bibeln. Det är inte någonting som Gud vill göra. Så har han som grund, hans löften, där han är. Och en sak man kan göra, om man har en dröm och man funderar, är det här någonting verkligt i det här? Så kan man ju gå tillbaka till Gud och säga, Gud, om det ligger någonting i det här, om du har någonting för mig, så låt det ske. Jag lägger dina händer. Och om det är någonting du har för mig, så låt det hända. Och jag märkte ibland att om man får reda på någonting från Gud, så kan Gud påminna om flera gånger. Det brukar hända, jag får en tanke att jag ska ringa till den här personen. Och så glömmer jag bort det. Och jag får den 3-4 gånger så kanske det är dags att jag borde göra det. Ibland är man ju envis och tror inte att det är från Gud, men kanske är från Gud direkt. Så Gud talar till oss genom drömmar. Kan också tala till oss genom vår längtan vi har. Vi ska kolla nästa bild här. Och Josef, han var en person som fick se sina drömmar både bli uppfyllda, men också han fick vänta ganska länge på det här. Vi slutade förra gudstjänsten lite grann hur Josef såldes som slav till Egypten. Hur hans bröder sålde honom helt enkelt. Och det trauma det skulle bli. Ni kan ju tänka er att bli förrådd av sina bröder. Och hela livet går i spillror. Från att vara någon speciell person som ändå var uppe här, hade det tryggt och säkert, så plötsligt är man på botten. Och Josef, som vi vet i Bibeln, var 17 år gammal. Och vid den här tiden så gifte man sig ganska ungt. Det står också att när Josef träffade sin bror Benjamin 23 år efteråt, så hade hans bror Benjamin 10 barn. Så det gick ju ganska fort också. Man kunde få, och jag skulle kunna tänka mig, det fanns också tankar. Vem skulle Josef kunna gifta sig med? Hans drogs helt bort från den verkligheten. Att han skulle kunna vara bo med pappa, bo i tältet. Den här världen hade tryggt och säkert. Hade en plan framöver. Plötsligt drogs den helt hållet bort från honom. Och man kan ju säga att det här handlar inte bara om barn, men att ha den här perfekta livssituationen. Jag vet inte hur det är med dig, men man vill ju ha det tryggt och säkert. Man vill ha det bra i livet. Sen händer inte allt det som man har tänkt och tror att det ska vara. Man vill ju ha en bra familj, vänner. Man vill ha en bra relation med vänner och sina familj. Man vill ha den tryggheten som att ha, vet man, att man klarar sig. Man vill också leva i ett samhälle där men det är frid. Man behöver inte vara orolig för vårt samhälle, vad som händer runt omkring. Och som vi vet att vi lever i en värld där det här inte alltid sker. Ibland har vi det tryggt och vi kan känna oss trygga och säkra. Men vi vet att vårt samhälle, vår värld idag är inte ett värld som man kan känna sig trygg i på samma sätt. Nu vet vi att i Jesus så finns en trygghet. Att när vi är nära honom så har vi någonting vi kan vara trygga helt enkelt. För han är med oss. Men man kan också prata om så här olika behov vi har i våra liv. Vi har ju vanliga behov som att sova och äta för att må bra. Sen har vi också vi kallar psykosociala behov som trygghet, säkerhet, kärlek, vänskap, självkänsla, självförverkligande. Det är någonting vi vill ha i våra liv. Josef drogs bort från egentligen allt det här. Och frågan är, vi ska kolla på senare, hur klarar han sig när allt drogs bort från honom? Och hur klarar vi oss när vi möter en värld som inte är perfekt? Vi kan ta nästa bild. Det var också en dröm om framgång. Josef hade ju fått de här drömmarna också från Gud, med löftena som man verkar tolka att det kommer bli något speciellt med mig. Jag kommer få en ställning som är mycket bättre än den här. Och jag skulle tänka som 17-åring så tänker man ju väldigt speciellt sätt. Man är ju ganska svartvitt ibland. Och jag skulle tänka mig att han trodde också, men oj, nu blir det så här. Och vad som hände sen efteråt när han berättade det här, sin längtan för sina bröder. Jag kan se, jag har fått en dröm från Gud att jag kommer att bli något speciellt. Jag ser att, att till och med ni kommer att tillbe mig, att upphöja mig. Hans bröder blev avundsjuka och sålde honom som slav. Vad händer om du skulle berätta din dröm, din längtan för någon person, och den personen går och skvallrar och baktalar dig det första han gör? Det skulle inte kännas så bra. Ibland är det så att vi vill ju berätta våra drömmar för andra människor. Men ibland är vi rädda vad den personen ska säga. Kommer den personen att vad roligt? Eller kommer personen att säga, nej, det går inte. Det går inte bra för dig. Du är för dålig. Det händer. Vi kan också ta med, hur gör vi själva när någon kommer till oss med en längtan, en dröm? Är vi, pratar vi med personen och bara visar att vi tycker om den? Eller bara sänker vi den? Och nu så att Gud har mycket större planer än det vi tror om oss själva. Det är aldrig för sent för Gud ur hans perspektiv. Vi kan vara för gammal, vi kan vara för ung, men för honom är inte det ett hinder. Och om du säger det här är omöjligt, så kan Gud säga, men det här är faktiskt möjligt för mig. Josef i alla fall, han tog sig från den här ställningen där att men det här är framtiden för mig. Plötsligt blev han slav. Han gick från en översta väg upp, fick hamna längst ner igen. Och så är det också med våra liv. Ibland är det ju så att vi får bakslag. Vi tänker, nu går det framåt, och sen händer någonting i våra liv och hamnar på botten igen. Och vi ska kolla på några saker som Josef ändå har lärt oss, som finns med i hans berättelse, som vad han inte gjorde. Och första är att han kompromissade inte. Vi ska läsa lite grann hur en välkänd ställning från Första Mosebok 39, vad som hände när han fördes till Egypten. Från vers 1. Josef hade förts ner till Egypten, och Potifar, som var hovman hos farao och befälhavare för livvakterna, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef. Han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiske herres hus, och hans herre såg att Herren var med honom, eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde Josef händer. Från den stunden han satte honom över sitt hus och hans ägodelar välsignade Herren Egyptiens hus för Josefs skull. Herren välsignade sig vidare över allt som han hade, både hemma och ute på marken. Han lämnade allt i Josef händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten han åt. Här ser vi att Josef ändå tjänade mitt i allt det här. Och mitt i allt kampen som slav så välsignade honom, Gud honom. Han var trogen även om han var här nere på botten. Och Gud reste upp honom, upprättade honom mer och mer och mer. Och genom att han var där och tjänade Gud som slav så välsignade Gud också omgivningen. Här kommer mitt nästa ställe. Josef var välväxt och såg bra ut. Det är en bra sak. Men efter en tid hände det så att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa, ligg med mig. Men han vägrade och sa till den herres hustru, när min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag. Han har inte negat med någonting utom dig, eftersom du är hans hustru. Skulle jag kunna göra något ont och synda mot Gud? Och fast hon talade så till Josef dag efter dag, lyssnade inte på henne. Han ville inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne. Och det fortsatte ju. Till slut blev han ju anklagad för att verkligen gjort det här. Och fastsatt i fängelse. Och man kan ju tänka sig att om man kollar på Josef, han var en ung man. Han hade ju tagit sig från den här familjesituationen. Han var säkert ensam mitt i allt det här. Hans föräldrar, hans familj var ju inte i närheten. Sen har hans familj också bakgrund som inte var perfekt. Om man läser om hans bröder så var det en brokig skara som gjorde många, många konstiga saker. En bror låg med sin pappas fru bland annat. Och en annan bror fick barn med sin sonhustru. Det var en sån här, det var en liten kaotisk familj kan man säga. Och han var ju med, han växte upp det här. Hans syster blev våldtagen och ledde till att de dödade hela en hel stad, hans bröder. Så han var ju med att familjen var ju inte perfekt. Och de hade kompromissat mycket på det sexuella planet. Men han valde ändå att inte kompromissa. Han valde inte att gå för frestelsen. För jag kan tänka att det finns en frestelse där. Och han valde att inte falla för den. Och så också för oss. Hur gör vi själva? Kompromissar vi i våra liv? Det måste inte handla om sexuell frestelse hela tiden. Men det kan vara kompromisser på många olika plan i våra liv. Vi har ju som kristna fått denna uppdraget att följa honom, att gå hans vägar, att leva ett rättfärdigt liv. Och när vi gör det här så möter vi ju samhället och det krockar. Vi möter värderingar som går emot Guds värderingar. Och vad gör vi då? Vad händer om jobbet som jobbar på säger att nu ska vi göra det här? Och du vet och känner i ditt hjärta men inte bekväm med det. Och känner att ja, men, ja, någonting är fel. Men alla andra gör det. Ska jag också göra det? Eller när vännerna leder in åt håll. Följ mig så ska vi göra det här. Och du vet i ditt hjärta men det här kanske inte är rätt. Samma som med familjen. Om en familj i den närmaste familjen gör val som ja, det, vet inte, det här är inte Guds val. Hur gör man då? Det är inte lätta frågor. Och vi möts av dem i vårt samhälle idag. På många olika sätt. Ja, men om jag skriver så här på mitt skattedeklaration så kanske det blir lättare för mig. Det finns många olika sätt du kan vara använda systemet. Vårt samhälle. Och det här vi måste gå till Gud också. Vad säger Gud? Vad säger du i din röst inombords? Ska jag kompromissa? Eller ska jag följa Gud? Ibland är det faktiskt så att att vi ibland måste offra någonting för att följa Gud. Ibland måste vi säga nej. Även om det kostar oss någonting. En sån kompromiss börjar ju alltid någonstans. Oftast är det en tanke som du får olika slag. Det kan inte möta en situation som får att tänka. Och sen när man ger en näring så blir det till slut något som får fäste i dig. Och sen börjar vi leva med det. Och till slut blir det okej. Okay. Det börjar alltid någonstans. Och om vi får de här tankarna så är det lättast att ta tur med det direkt. Sen blir det lite jobbigare att ta tur med det och bara få fäste. Och det börjar rullera. Som tur har vi Gud som hjälper oss i det här. För honom finns inga fästen som är svåra att bryta ner. För honom är det lätt. Och när vi går till honom så hjälper han oss oavsett var vi är. Med en tanke, det kan vara fästen vi har i våra liv. Det kan vara vad som helst vi har. Så tar Gud det och kan bryta det och hjälpa oss framåt. Men låt oss vara trofasta och följa honom. Och inte kompromissa. Vi kan ta nästa bild. Var trogen i det lilla, jag kallar det här. Vi fortsätter lite grann längre fram. När Josef var i fängelset. Så står det som här. Men Herren var med Josef. Han gav honom nåd. Och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Josef blev falskt anklagad, kastades i fängelse. Gud hade välsignat honom om han var på väg upp. Plötsligt kastade han tillbaka längst ner igen. Men mitt i allt det här ska vi se att Josef var trogen i den han fått. Och Gud steg för steg välsignade honom och gjorde att han fick en plats igen. Han fick en, blev välsignad och fick ansvar för hela fängelsen till slut. Och han var ju trogen även när det inte gick hans väg. Hur är det med oss? Är vi trogna i det lilla? Eller vill vi springa före Gud? Ibland är det så att vi tycker och tänker saker. Ja, men jag vill ju mer. Jag vill ju mer. Mina drömmar säger mig någonting. Och man springer före. Man försöker göra saker som gör att. Ja. Och frågan är du trogen? Det Gud har sagt till dig. Där du står just nu. Gud välsignade honom när han var trogen, när han följde Guds vägar, trots det som hände runt omkring. Nu var det så att Josef hade fått en uppfostran av Jakob. Så var en person som också hade gjort samma sätt. Han blev falskt anklagad. Han har varit med om jobbiga saker. Men så trogen fast. Och Gud har välsignat honom. Så han har ju sett hur det har fungerat. Men bara för att man ser att det någon finns där. Så måste vi ändå vara val. Vi kan ju ha våra tankar. Men Gud är ju så faktiskt. Han fungerar på det här sättet. Men sen att välja det. Det är en helt annan fråga. Att välja Guds rätta vägar. Det är inte lätt. Den bilden är en skattkarta. Och ibland är det så med Gud att han har en skatt för oss när vi följer honom. Och nu, vägen kan gå lite olika vägar, men till slut har han någonting som är mycket större än vi kan ana för oss alla. Så när vi är trogna i det lilla, trogna när vi står i, följer hans vägar, till slut kommer någonting gott. För Gud är med oss och vill välsigna oss. Och han kan inte förmå sig att inte göra det. Det är som när man är, om man är förälder och har barn så vill man ju bästa för barnen. Och man ger dem mer än de egentligen borde ha för att man tycker om dem. Man vill som överösa dem med allt det goda man har. Som alltså barn och barnbarn runt omkring. Och Gud är ju så mycket, mycket större. Han kan ju inte förmå sig att inte välsigna oss. Han vill ju bara ösa över oss all välsignelse vi har. För det är sån han är. Han älskar oss. Vi ska se sista här då. Vad som hände sen med Josef liv, att han blev ju faktiskt, fick vara med om både förlåtelse och upprättelse i sitt liv. Vi ska läsa lite grann från Första Mosebok 41. Vers 37. Efter att Josef var i fängelset i de här åren. Man brukar säga ungefär 13 år. Först fick han vara i Potifars hus. Fick han vara i fängelset i 7 år. Sen kom de här stunden när Gud använde hans gåvor att kunna tyda drömmar. Fick han inför farao. Och han fick berätta vad Gud hade tänkt. Han fick tolka en av de här drömmarna som farao hade haft. Så att du har fått ett budskap från Gud om framtiden. Så här måste du göra. Så står det i vers 37. Står det här. Detta tilltalade farao och alla hans tjänare. Och han sa det till dem. Finns det någon som är Guds ande som denna man? Och farao sa till Josef. Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och farao sa till Josef, se, jag sätter över hela Egyptens land. Och farao tog av ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld runt hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast sin egen. Man utade abrek framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land. Tänk dig. Han hade varit som slav. Han plötsligt bara lyfte Gud fram honom. Nu är det dags. Nu är det dags för din vision, din syn du har fått av mig att vi kommer till uppfyllelse. Jag sätter dig här. Han fick se hur han var trogen i det lilla och fick se hur Gud upprättar honom fullständigt. Och det här är någonting också som Gud gör med oss. Han är en Gud som upprättar, som helar, som lyfter upp oss när det är dags. När vi är trogen på honom, vi kompromissar inte. Vi följer honom. Till slut kanske det händer att du blir position där du, dina drömmar har lett dig. Och inte bara det. Sen sa farao till Josef, ja, farao, utan din vilja ska ingen Egyptens land lyfta hand eller fot. Farao gav honom namnet Safenat-Panea och gav honom till hustru Asenat, dotter i Potifera, prästen i On. Sen reste Josef omkring Egyptens land. Josef var 30 år gammal. Han fick också en familj. Från att inte haft någon familj så fick han plötsligt en. Så här, Gud gav honom den drömde efter också. Och man kan se också när han då fick barn då med sin fru. Han gav den förstfödde namnet Manasse. För sa han, Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Den andra gav namnet Efraim. Gud upp mig fruktsam i mitt lidandes land. Så han gav sina barn namn efter hur Gud hade verkligen hjälpt honom mitt i allt han har varit med om. Gud välsignade honom även där. Sen fick han ju vara med också att hur hans familj kom tillbaka. Han var i 22-23 år i Egypten utan att träffa sin familj alls. Hade ingen kontakt. Det var inte som nu man kan ha kontakt genom att ringa eller facetima eller ha e-mail om man ska vara så. Men det, han hade absolut ingen kontakt. Och när hans bröder kom till honom och han fick se att de bugade sig för honom, att de uppfyllde den här profetian. Och när han sen uppenbarade sig att jag faktiskt Josef, så säger han så här. Josef sa till dem, kom till mig. I första Mosebok 45, vers 4-8. När de kom fram till honom sa de, jag är er bror, Josef, som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna. Och sörj inte att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig före er. I 2 år har jag varit svält i landet. Och det återstår 5 år då marken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er. För att låta er bli kvar på jorden hålla er vid liv. Träddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao. Och det här är vid hela hans hus. Och härskar över hela Egyptens land. Han fick vara med och se hur även hans familj kom tillbaka. Han fick upprättelse. Och han fick även förlåta. Och det är ändå stort att kunna säga förlåt till de som har gjort honom illa. Hans bröder. Det som är lite spännande här också, som också ganska praktiskt, är att det var Josef som tog första steget och förlät dem för vad de gjorde. Man kan se sen i historien kan man säga att hans bröder var inte de som bad om förlåtelse. De var ju fortfarande rädda. När hans pappa Jakob levde så hade de blivit lugnt i Egypten. Men hans pappa Jakob dog. Då plötsligt blev de jätterädda, kom till Josef och sa, ah, du får inte döda oss. För Jakob har faktiskt sagt det här. Och ibland är det så att personer som gör saker mot oss, att vi får inte ett förlåt från dem. Men då kan vi säga förlåt först. Vi släpper taget om den här bitterheten, om saker vi kan bära på, så att det inte vi står fast i det här. För han skulle kunna med rätt vara bitter och arg mot sin familj och helt skjuta dem ifrån sig. Men det gjorde han inte. Han valde ändå att förlåta dem och gå vidare. Och även välsigna dem. Och det är så att vi kan se Josefs tid fall, så blev han upprättad. Han fick vara med förlåtelse, men det tog ju tid. Och ibland är det så i våra liv också. Vi vet inte hur mycket tid vi har. Men försök inte kompromissa. Försök vara trogen honom. Till ut kanske du ser att du kommer att få se upprättelse. Och det är samma sak om man tänker på våra familjer. Familjen är också något som närmast Och det skär i hjärtat när vi vet att det finns de i vår närhet som inte tror på Gud. Som inte gör rätt fel. Och det kan också hända att vi har brutit från dem. Att relationen inte är bra. Men vet att Gud vill vara med och upprätta i sin tid. Och låt oss också gå före då. Att göra det vi kan. Kanske be Gud förlåt oss. Eller förlåt dem för de har gjort. Och låt mig vara en medlare i relationen. Hjälp mig, använd mig om det behövs. Vi ska titta här bilden här. Och vi ska kolla lite grann på innan vi går in i nattvarden. För Josef är ju en slags Jesusfigur. Det finns jättemånga liknelser mellan Josef och Jesus. Vad han gjorde. Som man kan säga, det här kopplingar direkt. Bland annat blev han såld för silver. Samma sak som Jesus blev. Hans bröder förrådde honom för silverpengar. Samma sak med Jesus. De tog av honom hans mantel. Samma sak som gjorde vid Jesus vid korset. Jesus, Josef stod emot frestelser. Det är samma för Jesus. Han stod emot några frestelser. Nu är det så att det går inte att jämföra Josef och Jesus. Det är inte möjligt. För Jesus är så mycket, mycket större. Och Jesus stod emot frestelser. Så att vi vet, kan komma till honom och vet att han känner oss. Han vet vad vi går igenom. Det finns inget som han förstår. Han har varit människa som vi. När vi kommer till honom vet vi att jag kan komma honom och berätta honom nu jag kämpar med det här. Och Jesus sa, ja, det är okej. Jag vill hjälpa dig genom det här. Han var falskt anklagad, Josef. Samma sak med Jesus. Han blev falskt anklagad och Gud vände det någonting gott. Och det är samma sak med Jesus. Jesus försvarar inte sig själv när han står inför Pontius Pilatus. Han tog det var med om. Samma sak med Josef. Vi kan inte läsa historien att han försvarar sig själv när han blev sålt som slav. Eller alla som jobbiga saker hände med honom. Han tog det och var trogen där han var. Josef blev världens frälsare på den tiden. Man pratar om världens frälsare i ett gammalt testament, begreppet typ ett litet landområde. Jesus är världens frälsare. När vi kommer till honom, samma som kom till Josef för att få mat och hjälp för att klara sig. När vi kommer till Jesus, ger han oss det vi behöver. Han ger oss mat, trygghet. Han räddar oss, helt enkelt. Och det löftet vi har stå på att ja, men, vi har Jesus och han är den vi behöver. Utan honom har vi ingenting. Vi klarar oss inte av honom. Vi kan försöka på egen hand, som man vet att Jakob och hans familj gjorde. Men till slut måste vara Jesus. För det finns ingen annan räddning. Han förlät också synder. Josef förlät sina bröders synder. Det de har gjort. Och Jesus förlåter våra synder. När vi kommer till honom. Han har förlåtit oss. Oavsett vad du har gjort så när du kommer till honom säger förlåt. Ja, men jag har förlåter dig. Jag älskar dig. Jag finns här för dig. Det finns ingenting du kan göra mot mig som jag inte skulle förlåta dig för. Konsekvenser kan finnas kvar. Men synder kan han förlåta. Tack Herre för att vi får samlas här idag. Vi får påminnas om vad Josef fick göra, vad han fick vara med om och hur Gud upprättade honom. Att han inte kompromissade utan att han stod fast i löften han hade på dig. Han var fast i de värderingar han hade fått och var trogen. Och tack för alla som är här inne, här, tack för alla som är här. Tack alla som på olika sätt står i olika situationer och jag ber att du ska hjälpa. Och ge styrka att vi inte ska kompromissa. Det samhället säger okej, men vi ska stå på vad du säger okej. Hjälp oss. Mitt i jobb, mitt i skola, mitt i vardagen. Hjälp oss att stå fasta på ditt ord. På det du har satt som rätt och fel, Herre. Och tack för att du förlåter oss när vi misslyckas. För vi alla misslyckas. Det är ingen som klarar det här utan dig. Perfekt. Men du förlåter oss. Så tack för din stora omsorg och kärlek, Herre. Och hjälp oss också att vara trogen i det lilla där vi står. Hjälp oss stå stadigt där vi är just nu. Och följa dig där vi är. Och så ber jag också om upprättade relationer, Herre. Du ser, vi har alla familj på olika sätt. Vi har relationer som inte har brustit på olika sätt. Och jag ber att du ska använda oss att få upprätta relationer. Du ser barn, du ser barnbarn. Du ser respektive. Du sa relationer som har brustit. Men tack att i dig så finns det helande upprättelse. Så ber jag över var en som här om helande upprättelse. Våra relationer. Be om det i Jesu namn. Vi ska gå in direkt också och fira nattvard. Det får vi också påminnas om vad Jesus har gjort. Ni som är kommer vara med kan gärna göra beredda. För det är ju ändå någonting stort att vi kan stå här och vara i församling, vara bröder och systrar för vad Jesus har gjort. Han är ju grunden när vi står på. Han är grunden när vi tror på. Och, ja. I honom, han älskar oss. Mer än någonting annat. När han var tillsammans med lärjungarna så instiftade han nattvarden som ett sätt att påminnas. Att vi skulle se på hans död och uppståndelse på korset. Vad han offrade för oss. Att han ville att i våra ställe ta våran smärta. Ta våra synder på sig. Han tog brödet, bröt det. Sa, det här är min kropp som offras till er. Syndernas förlåtelse. Han tog på sig våra skulder. Samma sak tog han vinet. Och genom hans död så har vi fått ett nytt förbund med honom. I honom ska få gemenskap och förlåtelse. För det var står i. Tack Jesus för det stora vi har här i. Att du dog för våra skuld. Att du dog för våra synder, Herre. Att när vi äter och dricker nattvarden så får vi påminnas om vad du har fått betyda, Herre. Och vad du betyder fortsatt, Herre. Att det här är kontinuerligt. Något som inte slutar. Att vi kan förlåtas om och om igen där vi står och det vi gör. Att i dig finns det frihet, kärlek, Herre. Tack för det, Herre. Tack för din stora... Tack för vad du gjorde på korset, Herre. Att du dog för mig. Att du dog för oss. Så att vi i dig kan få gemenskap. Vi kan hopp om en evigt framtid. Hopp om upprättelse. Hopp om helande. Hopp om förlåtelse. Genom dig, Herre. Tack Jesus. I Jesu namn. Vi kommer att ha två stationer. Man kan komma och gå. Ta vara på tillfället och kom inför Gud. Och låt honom beröra dig. För det vill han. Det är förberett. Vi kommer alldeles strax få gå till fikats.
Ja, vänner, tack så mycket för predikan. Den var verkligen upplyftande och vägledande. Och när man lyssnar på en sån här predikan, åtminstone jag, så går man igenom hela sitt liv. Man tänker igenom hur man har haft det i livet och hur man har gått igenom svårigheter och så. Och då behöver vi varann. Vi behöver hjälpa varann och be för varann, och det finns tillfälle för det.